Ja, välkommen till det här avsnittet av Rumtiden med Christer Fuglesang. Välkommen.
Tack så då. Kul att vara med.
Ja, jätteroligt att du kunde vara med på det här avsnittet. Och det är ju en högaktuell fråga nu om rymden och Sverige, Sveriges relation till rymden i och med Marcus Wandts rymdresa här.
Ja, det är verkligen roligt att Sverige har, ska jag säga, steppat upp så här och gått in och sagt nej, men nu är vi tar ledningen faktiskt, att vi är de första som betalar för att få en projektastronaut i ESA, ett helt nytt möjlighet. Och Marcus Wandt är en fantastiskt duktig liksom kille och astronaut nu, så att det här tror jag kommer att leda till mycket i Sverige. Det är liksom hela högre, ska jag säga, Sverige har förstått mera vikten av bemannad rymdfart också. När jag flög så var det i sig väldigt stort intresse bland allmänheten och så här, men det blev aldrig någonting att det ledde till att mera satsning på rymden från myndigheter och sånt här. Men här är myndigheterna faktiskt som gått för i bräschen, och jag menar till och med statsministern var ju på plats när Marcus Wandt kom tillbaka till Sverige. När jag kom så var det med vanligt flyg till Arlanda, och där var sig dåande rymdminister, näringsminister Maud Olsson. Det är liksom det är en klass högre här nu, och det tror jag kommer leda till många nya möjligheter.
Just det, så det är jättespännande. Så det är det här avsnittet kommer handla om, och vi ska gå igenom det du nämnde till exempel, att det här var ju delvis en kommersiell eller ett rymdfärd eller ett privat företag som låg bakom det här Axiom Space. Och men vi backar bandet lite grann, så att bara och prata lite om dig först. För du nämnde ju här, du har ju varit uppe i rymden 2 gånger. Men vi börjar med, vad gör du idag?
Ja, jag jobbar nu som professor i rymdfart på KTH. Dock till 75%, och i stor del övrigt så jobbar jag som rymdrådgivare på Saab. För att få en av Sveriges ledande industriella företag att liksom komma in mer i rymd. Sen är jag engagerad i en del andra rymdrelaterade företag också. Men en av de mest spännande är ett litet startup som heter Python Space, som liksom bygger en raket med egenutvecklad teknologi faktiskt, som vi hoppas på att den kommer att byggas i Sverige. Ska skickas upp i Esrange förhoppningsvis redan om något år. Som professor brukar jag säga att man undervisar lite, man forskar lite, man administrerar mycket. I mitt fall så är administrationen att jag är föreståndare för KTH Rymdcenter, och som försöker synkronisera och framhäva all rymdverksamhet som görs på KTH, som faktiskt är väldigt mycket utspritt på alla skolor och så. Och vi var väldigt glada att vi till exempel kunde ha Marcus Wandts första liksom officiella presentationen, träffade allmänheten. Det var ju här på KTH faktiskt. Det var väldigt roligt.
Just det. Och du är professor i rymdfart. Är det Sveriges enda professor i rymdfart? Eller?
Ja, det är det nog faktiskt. Bakgrunden var att jag blev då kallad professor, och då var rektor Peter Gudmundsson. Och så han tyckte, jaha, men vad ska du vara professor i då? Min akademiska bakgrund är ju i sig fysik, och jag hade hållit på med strålning i rymden och partiklar i rymden. Men det fanns redan professor i rymdfysik, så det liksom tyckte inte var. Men samtidigt såklart att vad som verkligen utmärkte mig var ju att jag hade liksom gjort rymdresor. Jag höll på med rymdfart, jag undervisade bemannad rymdfart. Så att det var ganska nära då. Och liksom tycker jag föreslår det. Och det köpte han.
Det köpte han. Så jag ska visa en bild för dig. Det går ju inte att visa bilder på en podcast. Men skulle du kunna berätta vad vi ser på den här bilden?
Ja, det är någon som gör rymdpromenad, och jag tycker jag skymtar en svensk flagga på vänster axel. Så det måste ju vara jag då. Vilka av mina rymdpromenader det var, det kan jag inte säga. Men det är ju mest utmanande och mest spännande under alla man kan göra i rymden. Det är liksom att gå utanför rymdfarkosten i en rymddräkt, som ju faktiskt är en slags enmans rymdfarkost snarare än en klädesplagg man tar på sig. Det ska hålla människor vid liv i 7, i alla fall upp till 8 timmar. Normalt var en rymdpromenad 67 timmar. I vakuumet, och du behöver ju det du behöver för att kunna hålla dig vid liv. Måste, du ska kunna röra dig också och sånt där. Det är fantastiskt spännande.
Ja, och du beskriver ju din bok. Du har ju skrivit en självbiografisk bok om hur det var att åka upp i rymden. Och jag måste erkänna, heter den 14 dagar i rymden och 13 år på jorden? Eller 13,
tvärtom.
Tvärtom. 13 dagar i rymden och 14 år på jorden. Ja. Exakt. Och du beskriver ju en... Ni håller på att trilskas väldigt mycket med en solpanel där. Och den ska liksom väckas upp och väckas in. Och det funkar inte riktigt. Och sånt där. Och... Så, och jag tycker det var så fascinerande att läsa om det här, att å ena sidan är det väldigt intensivt tekniskt arbete som ni gör på de här rymdpromenaderna, och samtidigt kommer de här korta ögonblicken då du liksom ser jorden och rymdens mörker och allting. Kan du berätta lite mer, hur känns det att göra en sån här rymdpromenad?
Ja, det är en fantastisk känsla. Man känner sig rätt mäktig ibland, men man kan också känna sig liten så att säga. Som tur är så är det liksom inte 100% arbete hela tiden under de här 7 timmarna, utan ofta blir man tvungen att invänta att någon annan gör någonting. Det kan vara man är alltid två då, rymdpromenadspartner som han måste göra någonting, eller hon, för att jag ska kunna fortsätta. Eller så är det markkontrollen som behöver göra någonting. Och då så gäller det liksom att ta vara på tillfället och titta ner på jorden eller ut mot rymden, och det är fantastiskt häftigt. Jag kommer ihåg, jag var liksom på toppen av rymdstationen och ser den här hela enorma konstruktionen där och glida fram över jorden. Det är ju en väldigt hög hastighet, det är nästan 28 000 km i timmen ifrån till jorden, men den är långt ner, i mitt fall ungefär 360 km ner, så att ja, man ser definitivt att det rör sig, men inte att det bara svischar förbi. Men när vi nått tillfället så känns det som, wow, här ligger jag på en enorm stålhäst här uppe liksom i rymden över jorden. Och en sak som jag hade bestämt mig för redan innan min första rymdresa var att jag måste ta, liksom, jag får inte glömma bort att ta vara på och tänka på vad jag är och gör också. För att jag hade pratat med en av mina astronautkollegor, klasskamrat till mig kan man säga då. Och han hade ju just kommit tillbaka från sin första rymdresa, och han hade gjort någon rymdpromenad. Där frågade jag liksom, ja, men hur var det? Liksom, jag kommer inte ihåg någonting. Alltså. Jag var så koncentrerad på jobbet så jag kommer inte ihåg någonting. Liksom. Så det var lite grejer att ta med sig, att man får inte vara så koncentrerad på jobbet så man glömmer bort att njuta av omständigheten också.
Just det, och så känna av det. Jag tror Marcus Wandt nämnde något liknande i en podcast jag lyssnade
på. Ja, det var en av de få råd jag gav honom innan.
Okej, så det kom
men
från dig.
Kanske tänkt på ändå.
Njut av ögonblicket. Men också en intressant sak som jag läste i din bok var något du kallade för uppnåelsen besvikelse. Mm. Att liksom man längtar efter någonting så starkt, och när det väl händer och man är där så blir det nästan blasé på något sätt. Eller vad kan jag berätta?
Ja, precis. Det var någonting, det är inte jag som kallar det är någon annan som har kallat det uppnåelsens besvikelse. Det är tydligen någonting som kan hända, att man sätter fram det så mycket mot att det ska hända, och sen så sker det, och sen så efter ett litet tag så blir man nästan blasé. Jaha, okej. Okay. Ja, det var det då. Och det hände med en, om det var andra dagen eller tredje dagen i rymden. Jag gjorde någonting där och inne i rymdfärjan var det väl då. Så bara plötsligt så liksom. Jaha, vad är det här då? Mm. Men det tog bara några minuter sen så gick det över liksom. Men det var väldigt intressant liksom att notera den känslan. Så.
Just det. Och en sista sak jag funderade på när jag läste din bok var... Eller det var många saker jag funderade på, många roliga historier i den. Men det är det här, alltså var rymdstationen ISS ligger. För man tänker ju säga att ja, nu åker vi, du och Marcus och de andra ut i rymden. Men den ligger på ungefär 300 kilometers höjd, väl, där någonstans.
Ja, när jag var uppe så var 350-360 kilometer. När man flyttat upp den lite, så nu ligger den typ med 400-420. Men det är ändå inte långt... Det är det inte.
Nej, för sen har du de här geostationära satelliterna som ligger i storleksordning 100 längre bort. Och sen ligger ju månen 380-någonting, 1000 kilometer bort.
Ja, precis. 1000 gånger längre bort.
Är det verkligen i rymden?
Ja, precis. Alltså, det är en bra fråga. Men poängen är att man kommer utanför atmosfären. Och då finns det ingenting som bromsar en farkost längre. Så att har man fått en viss hastighet så behåller man den hastigheten. Och vore det inte för jordens gravitation då, att vi är så pass nära jorden trots allt, ja, då skulle vi bara försvinna ut i den. Men jordens gravitation gör ju att vi håller sin bana runt jorden om vi har fått tillräckligt hög hastighet att börja med. Och man, även om man inte är så långt borta, så har man de väldigt speciella liksom villkoren, och det är att man är tyngdlös. Det är liksom det som känns som är speciella. Och sen är det speciella vyer, och även om man bara är 400 kilometer upp, så får man väldigt vackra vyer över jorden. Men det är inte så att man ser liksom andra planeter eller månen speciellt mycket bättre. Det är lite klarare för det är ingen luft som tar bort det, men det är inte så att man ser mycket mer detaljer, det gör man inte.
Mm. Och så rymdstationen ISS då, internationella rymdstationen, den är ju som en slags satellit eller måne liksom.
Ja, det är en satellit.
Ja, som åker. Ja. Mm. Så man kan säga att det är den närmaste omloppsbanan vi kan ha för en satellit på sätt och vis.
Ja, i stort sett. Man kan inte vara mycket lägre ner. Då, även om jag sa att man är ovanför atmosfären, den avtar ju förstås exponentiellt mindre och mindre. Så att även ända upp till ungefär 900 km höjd så finns det lite effekt, bromseffekt kvar av atmosfärrester. Och om man inte gjorde någonting åt rymdstationen så skulle den falla ner efter ett, ja, högst ett år, efter kanske ett halvår. Så man måste putta till den lite grann med jämna mellanrum. Några gånger, ja, inte varje månad men varannan månad kanske man gör något sånt. Lägre än säg 300-250 kilometer, då blir ingenting kvar länge. Alltså. Då pratar vi om veckor kanske bara.
Mm. Och vi kan prata lite om just rymdstationen och vad vi människor överhuvudtaget gör i rymden. Alltså vad är poängen med att skicka upp astronauter och kosmonauter dit som man gör då? Och om vi börjar med rymdstationen, nu finns det ju ett slutdatum här på horisonten för den. Den kommer inte
finnas. Ja, det har alltid funnits slutdatum, men det här är lite ska jag säga, mer tidigare har varit ett datum sagt, men man har liksom haft med sig nästan att det skulle komma förlängning. Men nu försöker man faktiskt säga att när vi ska vara färdiga med rymdstationen 2030 och ta ner den 2031. Men ett outtalat villkor kan man nästan säga, det är att det finns andra rymdstationer klara då, inte alls lika stora, men någonting där man i alla fall kan fortsätta den forskning och tekniska utveckling som man gör på ISS nu då. Och det bör man ha då om de projekt i alla fall som pågår redan, som bygger idag moduler som snart ska skickas upp i rymden. Om de blir försenade, ja då kommer man förmodligen vänta lite med att sluta med ISS.
Okej, så det är lite flexibelt där, men det kommer hända något nytt förmodligen.
Ja, någonting nytt kommer hända. Ja. Men man vill inte försätta sin sits där man inte har någon möjlighet. Liksom. Det enda rymdstation som är kvar hos de kinesiska. Man vill gärna ha någon möjlighet. Inte som man hade, som USA hade en lång tid. Man kunde inte skicka upp egna astronauter. Man bara litade på ryssarna, så att säga. Så i det här fallet är det gäller rymdstation då, men man vill inte göra det, men om det går som det ska, då kan det finnas flera stycken rymdstationer klara 2030.
Just det, och vad gör man på rymdstationerna? Vad är poängen med att ha dem här?
Ja, poängen är, till att börja med så är det mycket faktiskt poängen att lära sig att leva, bygga, bo i rymden, för att lära oss hur vi kan komma längre ut i rymden och göra det billigare för oss i rymden. Och därför är det så bra om man har flera, för då får man liksom testa flera tekniker. Men det erbjuder också unika forskningsmöjligheter. Och en del är ju liksom kanske uppenbara, det är vyerna upp mot rymden och ner mot jorden. Vilket någorlunda lätt kan göras med obemannade farkoster också. Men det är forskning i tyngdlöshet som man inte kan skapa under längre perioder på jorden. Tyngdlöshet är samma som fritt fall. Man kan inte falla så långt på jorden innan någonting tar emot. Det erbjuder unika forskningsmöjligheter i väldigt breda områden. Det är allt från fysik till biologi och till fysiologi, studera våra, oss människor. Och jag menar, vad det gäller att studera människorna, då måste vi ha människor där. Och de måste kunna bo där också. Sen så är det klart att en hel del av kanske fysikforskning skulle kunna göras automatiskt. En del, en hel del görs automatiskt också. Men om man ändå har ett laboratorium som, liksom, där det finns människor som kan göra grejer, då kan man göra en hel del grejer mycket smidigare än att helt automatisera det.
Just det, och du tittar ju till exempel på det här med ljusblixtar. Så vad var det för någonting?
Ja, så det som kan hända, eller som händer liksom, det är att det kommer strålning från rymden, subatomära partiklar. Och de har hög energi, och de går rakt genom farkostens väggar. Och de kan också gå in i ögat. Och där kan de reagera. Det mest vanligaste då, att man faktiskt blir en reaktion i näthinnan. Så sannolikt så samma proteiner som reagerar på ljus, de reagerar på den här laddade partikeln istället. Och då skickar en signal till hjärnan som att oj, här kom det ljus. Så att vad som de flesta snabbt i alla fall har erfarit är att typiskt när man går och lägger sig, så blundar man innan man somnar, så ser man blixtar i ögonen. Och idag så är vi ganska säkra på att vi har en hyfsad förståelse för dem, inte alla detaljer. Så jag gjorde en del studier. Det började faktiskt på den ryska rymdstationen Mir. Jag hade hoppats på att åka till rymdstationen Mir redan 1995, och då vi tränade två stycken, sen blev jag bara reserven då. Men då så hade jag hört talas om den här ljusblixten. Ja, men det här kan jag kanske göra ett experiment på. Och så ett experiment som dels detekterar partiklar som går in i ögat. Och sen så parallellt då så trycker man på en knapp då om man liksom ser en ljusblick. Och så försöker vi koordinera de där grejerna. Och så vi gjorde sånt på Mir, fast jag inte var där då. Men jag initierade marken, så att säga. Och sen så var det italienare som tog över mer och mer. Alltså jag gjorde inte så mycket, drev det här forskningen längre, men jag var ju med hela tiden. Och de byggde en mycket större apparat för rymdstationen, där man också tog EEG samtidigt då. Så man fick EEG, vi reagerade på när partiklar kom, tryckte man knapp, och sen så hade vi också då spårdetektorer som kunde spåra när partiklar som gick in i ögat, så att säga, koordinerade ihop allt det där. Men tyvärr så, det är inte så vanligt, statistiken blir låg, så att det liksom, ja, vi har lärt oss en del, men det är svårt att komma snabbt vidare. Det effektiva är att sätta sig in liksom en accelerator på marken. Och det gjorde faktiskt folk i början på 70-talet när det här först upptäcktes. Vilket den första som i alla fall rapporterade om var Buzz Aldrin på Apollo 11. När de kom tillbaka och berättade om de här. Då var det någon som satte sig i, ja, inte speciellt intensiva då, men lågintensiva partikelstrålar. Och kunde man ju förstå på ett ganska tidigt stadium vad som var principerna här.
Det är en väldigt rolig tanke att vi använder ju teleskop och sånt för att kunna se mer av rymden, och vi kan ju bara se ett begränsat del av det elektromagnetiska spektrat med våra ögon. Men det här är ju faktiskt ett nytt sätt att uppleva att se rymden på. Det är ju partiklar som direkt, ja, interagerar med ögat.
Ja, ja, det är det faktiskt så.
Ja, det är jättefascinerande.
Ja, det är det.
Och vi pratar nu om forskning här som görs på rymdstationen. Och sen har vi ju teknologisk utveckling förstås, som är ju väldigt omfattande. Och nu när du nämner partiklar här, då kan inte jag sluta eller låta bli att tänka på resor till månen och Mars, där man också kommer vara bortom de här Van Allen-bältena som skyddar jorden väldigt mycket från intensiv kosmisk strålning. Alltså, finns det en risk det här med den här strålningen? Att den...
Jo, men det är det. Det finns två liksom risker. Den här strålningen kan ju orsaka strålrisker, de klassiska, det vill säga cancer, om det är, ja, ska jag säga, inte allt för hög dos men under lång tid, eller dos rate, jag menar, så blir en hög dos under lång tid. Eller så kan det också bli akuta strålskador om det händer något väldigt drastiskt. Och det drastiska som kan hända, det är att solen får ett enormt utbrott. och kanske skicka då en jätte, ska jag säga, mån av de här partiklarna vi pratar om, i huvudsak protoner. Elektronerna är inte egentligen något problem, för de är så lätta som de går inte genom väggarna. Men protoner kan komma väldigt många från så här solutbrott, och då skulle man kunna få ett akut problem. Så att det gäller att kunna ha någon slags skyddsrum tillgängligt, och partiklarna från solen är nog inte så extremt höga så man inte skulle kunna designa någon slags skyddsrum. Vatten är bra som skydd, så vatten måste man ändå ha med sig, så kan man liksom göra det. Det andra problemet är cancer under lång tid, och då pratar vi inte så mycket om att det är partiklar som kommer från solen, utan då är det partiklar som kommer utifrån galaxen och liksom kommer in i vårt solsystem. De har mycket högre energi, men inte lika många, men de är ännu svårare att stoppa, så kan vi inte, det går liksom inte att göra det i praktiken, någon slags skyddsrum. Och de är jämnt flöde, så det blir inga akuta strålproblem, men cancerrisken är ju inte obetydlig, och där vet vi inte riktigt hur man ska hantera på ett bra sätt, om ska riktigt ärlig. Men när man funderar på alla möjliga saker, inklusive mediciner, och till och med jag har hört talas om att man går och gör någon vaccinering och sådär. Å andra sidan så vet vi väldigt lite hur stor risken är. Det är inte så svårt att räkna ut hur stor dos man kommer utsättas för. Jag menar, hur många partiklar, olika energinivåer och slag och sånt där. Men sannolikheten att givet en viss dos så får man cancer, den är jätteosäker, så att säga. Vem man nu frågar sig, det är en faktor 2, 3, 4 i osäkerhet. Och då så kan man säga, ja, men då måste vi ta det säkra för det osäkra. Det finns regler då, man, i alla fall guidelines man försöker hålla. Just nu är det att man ska inte riskera att dö. Risken att dö i cancer på grund av strålning från rymden får inte bli mer än 3%. Men ja, eftersom man är så osäkerhet på att givet stråldos vad är risken att få cancer, så måste man vara väldigt försiktig. Och ska man följa de reglerna idag, så kan vi inte åka till Mars med de raketer vi har. Men jag tror att förhoppningsvis så kommer vi kunna minska osäkerhetsfaktorn, och en annan, annars får man väl ta risken då.
Just det, så det annars så kommer, eller det blir en fråga för ett fackligt skyddsombud här för arbetsmiljön i rymden.
Ja, om man åker som anställd för någonting, men om man nu åker som äventyrare eller man gör det på egen risk, då är det en annan sak.
Exakt. Det är ju fascinerande det du säger också, att de här partiklarna som då kan vara farliga, de här fåtaliga högenergirika partiklarna, att de kommer utifrån vår egen galax. Ja. Så det är väldigt fascinerande också att det största hotet i rymden kommer inte ens från vår egen galax.
Ja, prata om hot från rymden, då kan vi börja prata om liksom kometer och asteroider också, som tog koll på nästan alla dinosaurer. Jag menar.
Verkligen.
Så det är också någonting vi ska hålla utkik efter.
Ja, okej, men vi pratar lite mer om framtiden här. Vi går tillbaka till jorden. Så Marcus var uppe nu och du nämnde att det här var en satsning från svenska myndigheter och också svenska företag. Det är en siffra som har dykt upp i media efteråt. Jag tror Populär Astronomi var först att visa där att det kostade 450 miljoner kronor någonstans däromkring.
Däromkring, ja.
Ja, för att skicka upp Marcus Vant i rymden då. Och där betalade staten en viss del, och sen betalade företag en rätt så betydande del av den summan. Hur kommer det sig att det har växt ett sånt här rymdintresse nu från myndigheter och företag?
Ja, betydelsen av rymden liksom växer väldigt kraftigt, och fler förstår betydelsen. Det är dels den enorma infrastruktur som byggs upp i rymden tack vare de här satelliterna. Alltså det är liksom kommunikation, och det är observation, det är navigation med hjälp av det som populärt brukar kallas GPS-satelliter, men GPS är ett av så kallade Global Navigation Satellite System. Vi har nu också ett europeiskt system i Galileo. Så fler och fler förstår det här, och man ser liksom hur antalet satelliter ökar snabbt. Alltså just nu, jag var nyligen artikel läst från mina gamla astronautkollegor i Ed Lewis, som man skulle säga. Vi har en Moore-slag i rymden. Alltså, ungefär varje år nu fördubblas antalet satelliter i banan runt jorden. Och det här beror också på att det blir mycket billigare att skicka upp saker i rymden. Uppsändningskostnaden minskar. Man får kraftfullare satelliter som liksom inte är så stora längre på grund av miniaturisering av både elektronik och mekanik. Och även så har man sett hur betydelsefull rymden är för säkerhet och militära ändamål. Så att i Sverige har man ju då tillsatt en rymdchef inom militären för 2 år sedan. Så att det här har nått upp ända till högsta nivå, skulle jag säga. Att man förstår, oj, rymden är väldigt viktig. Vi måste vara med här. Och vi har liksom en lång tradition av duktiga företag, duktiga forskare. Och vi har tillgång till S-Range som då början på förra året invigdes en ny startramp där som jag stod nog att kunna skicka upp satelliter. Och jag har skickat upp forsknings, inte satelliter, men rymdsonder som går upp och ner bara. Så kallade sondraketer, det har vi gjort i 50 år där. Men nu har vi byggt ut det och väntar bara på en raket. Men att det har som betydelse, det var ju tydligt när hela EU-kommissionen var där för den här invigningen. Liksom, det är den första då liksom in på europeisk fastland. Det finns inga raketer som passar där ännu, men det kommer nog. Så att det här är, tror jag, bakgrunden till att då även myndigheter då, och företag, ja, de företag som har gått in, det är ju framförallt Saab. Och Saab, där är det dels att man då ser, man är ju ett säkerhetsföretag liksom, och man ser det här vikten med rymd också. Marcus Wand är Saabs chefstestpilot, så det var ju ett sätt liksom att få göra lite PR för sig där. Och sen så var det då SSC, alltså för detta rymdbolaget som ju ligger nära till, som också är statligt ägt, som gick in och som FAM då då. Så att det är, ska jag säga, mycket av de huvudsakliga liksom faktorerna.
Just det, och här har ju ett exempel på det här, hur saker har förändrats. Du nämnde Saab nu, ett privat företag som är förstås samarbetar nära med svenska staten också i olika projekt. Där har vi ju att det var Axiom Space som drev Marcus Wands rymdprogram, som ju är ett privat företag. Och uppskjutningen skedde ju på en raket då, med en kapsel då från SpaceX, som är bland annat Elon Musk, en stor aktör inom SpaceX då. Så hur ser den där förändringen ut från när du var uppe 2006-2009 idag, det här, hur det har skiftat till en offentlig privat samverkan här liksom och så?
Ja, det är en väldigt stort skifte, och det är NASA som har liksom tagit initiativet till det här, och det är något av de bästa de har gjort, skulle jag säga, därför att man får ner kostnaderna väldigt mycket på det. Man insåg ja, 2010 där omkring, att liksom att nej, men vi behöver inte äga exakt alla raketer och alla rymdfarkoster. Det är mycket smartare för oss om vi bara betalar för servicen vi behöver. Och första servicen man behövde var att kunna skicka förnödenheter till rymdstationen. Så då så sa man till ja, alla som håller på med rymd liksom, och säger, ja, vi behöver den här servicen. Vem kan ge den? Vi är beredda att liksom stödja er med utveckling av rymdfarkosterna som ska kunna skicka grejer till rymdstationen. Så här. Men ni får lägga in mycket riskpengar själva också. Men vi kan lova er att om ni lyckas så har ni business hos oss. Vi kan lova att vi kommer att liksom betala för att göra det här sen då. Och man vill ha fler än en. Det är också en liksom nyckelgrej. Och det fick man så småningom. Det ena var SpaceX och det andra var ja, det, nu är det Northrop som driver det då. Men Cygnus heter farkosten i alla fall. Sen så, det där var väldigt framgångsrikt. Och då gick man vidare och gjorde samma sak för bemannad rymdfart. Vi behöver kunna skicka astronauter till rymdstationen. Vi, liksom, vi vill inte äga de här farkosterna. Men vi betalar som taxi. Va? Och i slutvändan var det var flera som fick lite pengar och sen så smånade de, och slut var det två som fick liksom pengar för att gå hela vägen och utveckla. Och det ena var SpaceX med Crew Dragon som Marcus flög. Det andra var Boeing, gammal dinosaur kan man säga, som fick 50% mer pengar än SpaceX och har fortfarande inte lyckats. Om allt går vägen så kommer de skicka upp nu här om någon månad de första snabbt. Men alltså det är då 4 år efter när SpaceX gjorde för mycket mindre pengar. Det visar också lite grann, ska jag säga, hur agila SpaceX är och hur tröga gamla stora företag är.
Så nya aktörer kan liksom ta plats här och väldigt snabbt
Ja, precis. Jag menar, så det blir många. Och nu så jobbar man på samma sätt både mot rymdstationen och mot månen. Att, vi behöver någonting efter ISS. Men vi behöver inte äga och driva en rymdstation. Det får gärna någon annan göra. Men vi vill kunna ha tillgång till den. Så vi är beredda att betala liksom, för att komma dit med astronauter, göra experiment och placera grejer och sådär. Och det finns då några som... Och Axiom är liksom det ledande företaget där för att bygga en ny rymdstation. Så de bygger moduler som ska skickas till ISS och kopplas dit. Och sen så ska du liksom ha en hel egen rymdstation färdig 2030 när man då ska ta ner ISS. Då kopplar man bara loss den. Under tiden så har de kommit på det här sättet att tjäna lite pengar på sidan av, så att säga. Så de ordnar resor när de inte har, inte egen raket, inte egen farkost dit, inte egen rymdstation, men de liksom har sett att här finns någon marknad som vi kan ordna det. Och NASA är väldigt, vill gärna stödja det här, för de ser ju liksom att det här är ett sätt att få liksom ner kostnader generellt för mannad rymdfart då. Och på månen så gör de nu liknande sätt. När de har två företag som ska bygga månlandare, som är en av flaskhalsarna skulle jag säga just nu då, för att kunna landa sätta människor på månen igen. Det ena är SpaceX igen med sitt nya Starship, en variant på det. Och sen ett annat som då Blue Origin som faktiskt är extra Jeff Bezos som också bygger månlandare. Så att, och i mellantiden så betalar de faktiskt för obemannade farkoster att åka till månen och testa ut och grejer och så här. Tyvärr så har ju vi varit väldigt sega i Europa att förstå de här möjligheterna. Jag har varit mycket mer bunna av de gamla stora rymdindustrierna som påverkar politiker respektive land som i sin tur då ålägger ESA att det här måste ni göra. Och jag är väldigt kritisk till exempel mot Ariane 6-raketen.
Ja, berätta om det. För det första, vad är Ariane 6?
Ja, så att Ariane-projektet från början, jättesuccé, ingen snack om den saken. Och den kom av en slags nödvändighet att i rymdålderns begynnelse så vid något tillfälle vill inte USA låta Europa skicka upp någon satellit med deras raketer. Och det insåg man, här vi måste vara oberoende. Bara en liten sidenot, var precis samma sak förresten varför Europa byggde Galileo. Man ville ha ett oberoende, och i början var USA skitsura.
Men sen, och Galileo var det motsvarigheten.
Ja, de ville ha liksom monopol. Men sen efter ett tag så tyckte de att det var bra. Men hur som helst. Så man utvecklade några raketer. Och den första riktigt bra var Ariane 4. Som var världsledande under lång tid. Liksom. Hade majoritet tror jag, liksom, i marknaden. Och sen byggde man Ariane 5. Också väldigt framgångsrik. Men man insåg att nej, men den kan inte hålla på. Ja, det vet vi. Vi behöver liksom en ny version. Ariane 6 då. Och man tog väl beslut på den någon mitten på 2010-talet, 2012-16 där omkring, tror jag. Jag kommer inte ihåg exakt när. Men när man tog beslut på den, då hade redan SpaceX sin Falcon 9 och man såg att de höll på att utveckla hur den skulle kunna återvända och skulle kunna komma tillbaka och återvända, skulle vara billigt så här. Så det var en diskussion liksom att ja, men ska vi inte gå på den nya teknologin och liksom utveckla den och så här. Nej, sa ju de gamla stafilerna liksom. Nej, det kommer aldrig funka liksom så här. Nej, men det här kommer bli jättebra. Ja visst, Ariane 6 har inte flugit ännu. Många år försenad. Och, liksom, och tanken var att den skulle vara färdig för länge sedan, så man hade liksom då slutat med att tillverka Ariane 5. Men nu har det blivit gap då, så vi står utan raket nu. Jag har en annan raket i Europa som heter Vega som hade tekniska problem, så den går inte heller. Och sen har vi använt Soyuz från Kourou ett tag, men det la vi ju ner direkt för 2 år sedan då.
Just det, så Ukraina-kriget, för bara en parentes där, du beskriver i din bok hur du blev utbildad i Ryssland i Stjärnstaden utanför Moskva, ett väldigt fascinerande kapitel. Och NASA och ESA gjorde länge uppskjutningar från Kazakstan, alltså med Baikonur som Ryssland kontrollerar. Men efter Ukraina-kriget så är allt det där samarbetet avslutats.
Ja, det är helt enkelt. Ja. Men man har dels skickat upp med Soyuz-raket i Baikonur, men man hade också länge liksom samarbete där Ryssland skickade Soyuz-raketer till Kourou, alltså Europas launchcenter i Franska Guyana, och så skickade man upp därifrån också, men det är klart, okay, det tog också slut då.
Ja.
Men ja, Ariane 6 kanske flyger första gången i år, och det kommer säkert, jag menar, Europa brukar lyckas bra teknologiskt när man vill göra, men det blir inte billigt. Den kommer att vara alldeles för dyr alltså. Sen ska man ju säga då att det är inte bara här i Europa som misslyckas. I USA har ju NASA lyckats väldigt bra med det här programmet jag pratat om. Men man har också blivit ålagd av politiker igen då, att man måste bygga den här raketen SLS, Space Launch System, som är den raketen som skickar upp Orion-kapseln, den nya kapseln som ska ta människor till månen, men inte landa dem på månen, utan de ska gå in i banan där, de ska docka med någonting, sen går det någon annan som tar ner dem på månen. Och den är orimligt dyr också. Så att det, och jag tror att NASA skulle säkert gärna lagt ner det där och istället använda SpaceX-raketer, Falcon Heavy och Framtidens Starliner. Men där är politiker som liksom har pressat på därför att men vi vill ha våra jobben i mina stater och sånt där.
Just det. Men det känns som, du nämnde här nya kommersiella aktörer som har klivit in och väldigt snabbt drivit på utvecklingen, som SpaceX. Det är ju, jag tycker det är helt otroligt när man ser de här raketerna landa igen efter att de har åkt upp. Och, det är helt vansinnigt. Men vi har också andra aktörer. En elefant i rummet är ju Kina. Som också har ett väldigt framåtskridet rymdprogram. Indien har ju utvecklats till att bli en väldigt skicklig rymdspelare, man ska säga. Saudiarabien håller också på med rymdprogram, tror jag.
Ja, eller UAE ligger nog för.
Ja, UAE, ja. Och vem kommer egentligen vara först här med att skicka en människa till månen? Kommer det vara Kina eller USA?
Nej, men jag tror att det kommer bli Artemis-programmet som blir den nästa som sätter någon på månen. Även om det blir försenat, som sagt, först skulle det vara 24, vilket var orealistiskt när jag sa, sen när det var 25, det känns inte realistiskt, nu är det 26, det lär förmodligen inte funka ändå. Men det går i alla fall framåt, och det har liksom tydliga mål, och där kommer ju vara huvudsak amerikaner på de här farkosterna, men inte bara. Det är ett internationellt program, så till och med på den första, nästa flygningen, den första bemannade med Orion, som inte landat på månen, men ska gå runt månen då. Nu är den försenad ett år till slutet av 25, men på det är den kanadensare då. 3 amerikaner är en kanadensare. Så att jag menar, har vi tur så har vi en svensk som går på månen.
Jessica Meir, kan hon bli första kvinnan på månen?
Hon kan absolut bli första kvinnan på månen. Hon kan bli nästa människa på månen. Därför att det är ett uttalat mål i Artemis-programmet. Artemis är ju för övrigt tvillingsyster till Apollo i grekiska mytologin. Så att det uttalade mål att en första kvinnan och första icke-vita personen ska gå på månen i det här programmet. Så med all sannolikhet så blir det är 2 som kommer landa på månen enligt planen då. Och en av dem kommer garanterat vara en kvinna. Och det kan mycket väl vara Jessica Meir.
Så det är ju spännande här, och det kommer ju definitivt öka rymdintresset i Sverige också.
Ja, precis. Ja. Men för att gå vidare då, så Kina har också ett uttalat liksom mål att vi ska ha människor på månen 2030. Och sen ska de bygga en bas, precis som inom Artemis-programmet. Man tänker sig bygga en bas på Sydpolen. Det som är intressant med Kina är att de har visat sig väldigt duktiga på att hålla sina tidsplaner hela tiden. Så att om man nu säger 2030 så blir det säkert 2030. Så Artemis-programmet får inte försenas så mycket. Men jag tror inte det kommer göra det. För det är också geopolitiskt spel. Så att liksom, en av anledningarna att USA växlar upp här nu då är liksom att de ser vad Kina gör. Och man måste vara liksom med USA, vilket ju aldrig Europa gör i det här sammanhanget. Men vi måste vara ledande, va? Vi ska vara ledande i världen. Och så här. Och Europa så vill säga, ja, du, tack för att vi får med.
Så du är lite kritisk här till europeiska satsningar, även om vissa har varit bra?
Ja, vi gör mycket bra grejer typ i rymden. Vi är väldigt kanske världsledande när det gäller jordobservation och sånt där, förståelse för klimaten och sådana grejer. Men när det kommer in på frågor som lutar åt mera geopolitik och vi vill vara liksom duktiga först och främst bara för att det är bra att liksom visa att vi är duktiga och bra. Det har vi aldrig tagit för oss. Det är frågan om vi kan få till att det blir en bemannad rymdfarkost från Europa snart då. Det pratas ibland om det. Redan 1988 så tog faktiskt Europa ESA beslut att vi ska bygga en bemannad rymdfarkost som heter Hermes. En liten minirymdfärja för 3 personer skulle flyga med en Ariane 5. Och 4 år senare så konstaterade man att oj, det här var ju väldigt mycket dyrare och krångligare än vi trodde, så lade man ner det då. Och sen har man inte vågat, ska jag kunna säga då, försöka på något sånt igen. Nu är det betydligt andra strömningar, så att det är inte omöjligt att man skulle komma dit än. Men det är möjligt att det är inte via ESA vi ska gå, utan vi får vänta på att det kan komma på kommersiella spelare. Och framförallt så ska vi inte göra som vi gjort hittills. Alltså, ja, men vi tittar på vilka företag finns det. Du bygger det här och det ska se ut precis så här. Utan det ska göras som i USA, som NASA gör liksom. Okej, vi vill ha en bemannad rymdfarkost. Den ska kunna flyga dit och dit och så här ofta. Något sånt där bara. Ja, så ser de, få in några då förslag. Och minst 2 förslag ska man då liksom stödja. Men de får också lägga in pengar. Och med tanke på att det då kommer flera kommersiella rymdstationer i framtiden, så finns det affärsmöjligheter för sådana här företag nu då.
Just det. Så rymden, som det du beskriver är ju att, här, att rymden å ena sidan kan vara big business för många företag, men också att det är ett geopolitiskt spel. Det låter ju lite konstigt att säga geopolitiskt spel när det handlar om rymden.
Kosmopolitiskt.
Ja, kosmopolitiskt spel, precis. Och vem, när det kommer in så här många aktörer, vem kommer egentligen bestämma och reglera och styra liksom över rymden?
Ja, det är en jättebra fråga. Och här saknas det regelverk att vi kan komma överens om liksom, ja, regler då. Det finns ju en del av sådana här avtal som säger, men de säger inte jättemycket, och som alltid, sen kan de ju tolkas på olika sätt då. Men ett är tydligt, man får inte placera vapen i rymden, så det blev ett väldigt talabalo här nyligen när en del tolkar som att Ryssland tänkte skicka upp vapen i rymden. Och framförallt inte massförstörelsevapen då. Och sen så vill en del tolka som att nej, man får inte ta några resurser för egen utvinning någonstans, liksom the Outer Space Treaty. Medans en tolkning som mer av en sån här, USA har tagit ledningen för, som har formaliserats något som heter Artemis Accord. Säger att ja, men alltså, man har möjlighet att utvinna liksom resurser. Du kan inte komma till månen och säga att nu är månen min, eller det här området månen är mitt. Men man kan kunna utvinna resurser för att kunna liksom då tjäna pengar då på någonting. Det ska vara möjligt. Och det är absolut nödvändigt om vi vill ha privata företag som liksom man vill ha någon framtida gruvbrytning i rymden och eller något sånt där. Då måste det finnas de möjligheterna. Och det här har ju då förstås, jag gissar vilka då, Ryssland, Kina, nej, det här är inte bra. Det andra stora problemet är rymdskrot och att det blir trångt i rymden med väldigt, väldigt många satelliter då. Som jag sa, det dubblas varje år nu antalet satelliter. Det kan vara att det liksom om 10 år kan det vara 100 000 satelliter uppe aktiva. Nu är det 8 000 kanske. Det går så snabbt, det är svårt att hålla ordning. Och det behövs mycket mer regler och överenskommelser för liksom, vem är ansvarig för vad och vad får man göra och sånt där. Och det finns en del, ska jag säga, självpåtagna regler som det var förut. Om man skickar upp en satellit som högst 25 år efter den slutas användas så ska man vara borta därifrån. Det har man nu, i alla fall USA, gått bräschen och sagt, nej men 5 år, alltså vi kan inte vänta 25 år. Huruvida det är helt och alla är med på det vet inte. Och sen så såna vansinnigheter som då Ryssland och Kina har gjort, ja, Kina var 2007 var det väl, 2009, ja där omkring, och Ryssland bara för 2,5 år sedan skjuta sönder sina egna satelliter. Det är klart att det var sina egna, men man skapar enorma mängder skrot. Och ryssarna gjorde det på liksom en höjda rymdstationer, så liksom de satt sina egna astronauter på rymdstationen i fara. Ja, men jag vill inte säga att det är omedelbar livsfara, så var det inte. Men jag menar, det är i alla fall viss tydlig fara.
Okej, så det är många saker som är oklara här om regleringar och verksamheter.
Ja, ja det är det. Då försöker man få det igen med FN och då går det långsamt.
Ja. Okej, vi ska börja avrunda det här samtalet. Bara kort här, vad tror du, om man bara drömmer helt fritt nu, år 2080, liksom, 50 år fram i tiden eller någonting, 40-50 år fram i tiden, vad kan vi ha, eller räknar jag rätt nu, herregud, 60, whatever, långt fram i tiden, ja. Kommer det vara kommersiell verksamhet på månen, folk på Mars, vad tror du?
Ja, det tror jag. Jag tror det kommer vara kommersiell verksamhet på månen, det kommer vara kommersiell verksamhet på Mars, det kommer vara kommersiell verksamhet, man utnyttjar asteroider, tar resurser därifrån, och vi har början av en, jag kallar liksom en interplanetär ekonomi, och precis som på jorden, man gör saker där det billigast och sen så liksom handlar man, har man handeln mellan ställen, och det kommer gå dit än i rymden också. Det blir liksom billigare att utvinna kanske vissa metaller på asteroider. Det kan billigare att tillverka vissa grejer på Mars därför omständigheten är såna. Och med då det drastiskt sjunkande priser att skicka upp grejer i rymden. Om Elon Musk får till sitt Starship nu då, alltså, som han själv tror, då säger han att då ska det kunna kosta $1 miljon att skicka upp den här raketen. De kan ta upp $100. Då får man ner priset att skicka upp ett kilo till $10 per kilo.
Det är helt vansinnigt.
Det har legat på ungefär $10,000. Det var det gamla tumregeln. Nu börjar det närma sig 1,000 då. Men alltså även om det blir 40-50 sådär, och många sådana projektioner jag sett, de förväntar sig att det kommer ner 40-50. Jag menar, i och med att det blir helt återanvändningsbar och inte mycket service mellan flygningarna, då är det ner på bränslekostnaden. Och då hamnar man där liksom. Och då öppnar sig fantastiska möjligheter. Och om 50 år så tror jag nog att vi har början till liksom begynnelse till bosättningar till och med på Mars.
Just det, så en interplanetär ekonomi här mellan jorden, månen och Mars.
Och asteroider.
Och asteroider, en slags kosmokapitalismen här med rymdkommersiell.
Det är där vi börjar. Ja. Och sen börjar väl utvecklas. Så finns det någonting på Venus man kan utnyttja till exempel? Finns det någonting på månarna runt Jupiter? Det är nästa två stegen.
Häftigt. Och sista saken jag vill fråga om, det är ditt författarskap. Du har ju släppt en bok om rymden. Astronautens guide till galaxen.
Ja,
ja.
Ja, jo, det var förlaget där och Fri Tanke som tjatade på mig. Jag tyckte jag skulle skriva en bok som var lite annorlunda då, än mina direkta barnböcker. Så det här är ju en försök till, det är ju egentligen en populärvetenskaplig beskrivning av allt från hur det är bråk ut i rymden och vad vi har nära oss då som rymdstation och sånt här. Och så vidare, månen, Mars, planeterna, solen och sen vidare ut i galaxen och sluta vid Big Bang. Och det är skrivet som en fiktiv resa. I början realistisk som en rymdresa är då, då. Men sen så går det inte. Sen blir det mer och mer fiktivt då. Och den vänder sig väl, jag skulle säga 10-15-åringar, men alla kan nog lära sig någonting om det. Och jag tackar dig så väldigt mycket som liksom har hjälpt mig jättemycket med fakta.
Ja, det var jätteroligt. Och jag måste säga att den där boken blev väldigt, väldigt snygg också. Alltså, ja. Själva layouten, det är jättemånga fina bilder, ja, och sånt, ja, där. Ja, så om det är någon rymdintresserad lyssnare här, så rekommenderar jag att kolla in den boken, Astronautens guide till galaxen.
Ja, tack.
Okej, jag tror vi kan avrunda samtalet. Är det någonting mer som bara kort, om det var något du vill föra fram?
Nej, jag pratar om allt mycket möjligt, mycket intressant och bra. Så att, man kan prata hur mycket som helst. Men... ja, precis. Snart händer andra grejer som måste ta hand om.
Precis. Det är mycket att göra. Ja, nej, men rymdsamtalen kommer fortgå. Det händer jättemycket grejer där. Så det finns mer att prata om någon gång. Vid något annat tillfälle.
Det gör det absolut. Ja, det blir bara mer och mer.
Tack så mycket, Christer.
Tack själv.